kring affärsverket Palmia i Helsingfors. Vi sitter i studien tillsammans med Dan Koivulaakso som är avtalsombudsman vid välfärdsfacket JHL. Du är alterneringsledig för tillfället. Dessutom är du också statsfullmäktige ledamot för Vänsterförbundet i Helsingfors.
Ja.
Och vi har med Harry Bogomolov som är första vice ordförande i Helsingfors statsfullmäktige och representerar Samlingspartiet. Jag ska också passa på att säga att den här sändningen går att se på Yle Arenan som direkt sänd webb-tv. Arenan.yle.fi är adressen ni ska gå in på. Vi hade alltså en strejk i tisdags med anledning av planerna på att bolagisera affärsverket Palmia i Helsingfors. I nyheterna har vi rapporterat mycket kring det här, en strejk som alltså då påverkar de flesta helsingforsares vardag i och med att bland annat kollektivtrafiken påverkades. Frågan kommer på nytt upp på statsstyrelsens bord på måndag. Dan Koivulaakso, vilka är dina stämningar nu inför mötet? Hur tror du det kommer att gå? Har någonting nytt hänt sen tisdagen?
Den här saken har fått väldigt mycket mer uppmärksamhet, och det här att en stor del av Palmia ska bolagiseras och sen därutöver ska mycket stora delar av verksamheten konkurrensutsättas. Och den här bolagiseringen ska ju medföra lönenedskärningar och minskad offentlighet i det här affärsverkets funktioner då. Så det här har kommit betydligt mycket bättre fram efter den här tisdagens protestaktion, och jag tror att den inte som sådan kommer under något som helst omständigheter att gå igenom det här förslaget. Men att hur stor förändring det blir, så det återstår att säga. Jag är inte direkt optimistisk, men hoppas att de gröna kommer till sig lite grann och inser att det här inte nödvändigtvis det bästa möjliga beslutet.
Men det du säger är alltså att du hoppas på en förändring ännu i statsstyrelsen, att det här förslaget som sådant, vi kan gå närmare in på detaljerna, men att förslaget som sådant inte går.
Nu är jag nog ganska övertygad om att förslaget som sådant inte går i helhet igenom i statsfullmäktige. Sen statsstyrelsen kan det eventuellt ändå gå med några. Det kommer att bli några förändringar, frågan om att är de stora eller inte. Jag är inte tyvärr övertygad om att de överhuvudtaget tillräckliga, de här förändringarna som kommer att åstadkommas.
Okej, Harry Bogomolov, Samlingspartiet har alltså drivit på den här bolagiseringen av Palmia. Vad tänker du när du hör Dan Koivulaaksos tankar?
Ja, det är ju, vi får ju se hur det går. Jag menar, det är ju ännu inga beslut är tagna på den här nivån och inte heller på följande fullmäktige nivå, så vi får se hur det går. Men i stora hela så tycker jag att det är riktigt att den här vägen, om vi går den här vägen, så kommer vi att spara skattebetalarnas pengar. Och jag tycker att det är skattebetalarna som ska ställas i fokus och inte det där Palmias personal.
Okej, om vi går lite närmare ännu in på, jag bollar vidare till Dan Koivulaakso sen. På vilket sätt sparar man skattebetalarnas pengar?
Man får mera effektivitet eftersom man kommer att använda andra kollektiva avtal. Och ett aktiebolags verksamhet måste ju enligt lag vara lönsamt på riktigt. Det går inte att fiffla där, utan där har man lagen emot sig. På den kommunala planen så, och i ett affärsverk så tillskjuter ju då ägaren kapital lite efter behov eller betalar överpris eller dylikt för tjänster, och den vägen leder det till viss vad ska man nu kalla det, bias i det här hela. Det är inte riktigt genom varken rätt eller skäligt.
Okej, här bollar jag gärna vidare till Dan Koivulaakso. Harry Bogomolov lyfter här fram att det enligt honom inte nu primärt handlar om Palmias personal, utan att det handlar om Helsingfors skattebetalare och deras, så att säga, rättigheter. Dan, vad säger du?
Nu är det två frågor då. Det här med Palmias personal, så då kan man fråga sig att om medellönen på Nylandet 3500, över 3500 euro i månaden, och Palmias personal så är den nu kring 1900. Om man vill sänka på den här, så är det ett sånt beslut vi vill fatta, att vi ska sänka de allra mest lågavlönade människornas löner från förut. Det är en fråga vi kan säkert diskutera vidare här i den här sändningen. Den andra frågan är det om det här med besparingar och gällande aktiebolag. Helsingfors bussbolag har ju inte överhuvudtaget varit fri från kapitalinförsel för Helsingfors stad, och det har kontinuerligt varit ett problem därefter den här bolagiseringen. Men vad gäller hela det här med att spara pengar överlag, så nu är det ju mer än 100 kommuner i Finland som hela tiden har tagit tillbaka eller överväger att ta tillbaka verksamhet på grund av det bolagiserade. Och utsatta och privatiserade verksamheten har blivit för dyr och kvaliteten har blivit för dålig. Och det här är den trenden som vi för tillfället har. Och därför är jag lite, eller mycket orolig över att Helsingfors vill försöka gå en annan väg. Och det har ju då implikationer också för resten av landet, för nu sätter vi ju exempel också. Trenden annanstans är just tvärtom för tillfället.
Ja, det säger du, ja, så får jag väl säga så här, för det där får du nog visa upp belägg för de påståenden. Men på det stora hela så här nämndes Helsingfors busstrafik, som ligger i en väldigt svår sits eftersom de krav som vi ställer. Jag har varit nämligen ordförande för turistauto för länge sedan, så jag känner till det lite grann, inte hemskt mycket, men i alla fall. Det problematiken är det att inköparen, det vill säga i det här fallet då Helsingfors regiontrafik, ställer enorma krav på både kvalitet på bussar och så vidare. Och sen vill man å andra sidan så vill man inte betala för de där tjänsterna. Men det är ganska besynnerligt att det här, där är man på väg än så länge. För det är ju privata aktörer, de som är konkurrenter med HSB. Och det går inte med några stora vinster, men de klarar sig i alla fall. Och de kapitalinfusioner man har fått ta till i HSB, så de har varit nödvändiga för att liksom få HSB in på den, ska vi säga, nivå balansräkningsmässigt som konkurrenterna lite är på. Det har varit en annan sits. Men, having said that, så det är klart att det blir en bättre effektivitet om det är bolagiserat.
Okej, här är vi inne på ganska detaljerade frågor. Vi talar alltså om bolagiseringen av Helsingfors busstrafik. Men som ett exempel, Dan Koivula,
så kommenterar du. Det som Harry sa, så bekräftar ju bara min poäng om att aktiebolag och affärsverk, så det är inte någon skillnad, utan på samma sätt så lägger staden in pengar i dem. Och sen då det här med konkurrenssituationen där, så handlar ju om att där är stora överstatliga bolag som kan tävla på förlust i sådana för sig små orter som Helsingfors. Och det här samma kommer vi att se i ökad konkurrensutsättning i Palmia, att vi får in sådana här globala aktörer som kan prissätta sig för lågt i en början, ta över marknadsandelar, och sen då det här med ansvar för skattepengar. Sen då pumpar vi in skattepengar till företag som i stora eller delar av fallen också är aktiva i skatteparadis och annat. Och det här är en stor del av det hela, att man måste se på den här ekonomin också som ett kretslopp, att var de här skattepengarna hamnar slutligen.
Okej. Ja. Om vi nu talar om skattepengar i det här fallet, utan nu Palmia som exempel, mutta Palmias omsättning är 162 till exempel miljoner, och vinsten ligger på 5%, så vad blir det då? Det blir det där 8 miljoner eller någonting liknande. Skatten på 8 miljoner, hamnar den här eller där, så är irrelevant. Det viktiga är de pengar som kommer från den skatt som de anställda betalar, och liksom det är ju en viktig bit.
Den sjunker ju också om man sätter här, på lönerna.
Jo, men att liksom medvetet syssla med olönsam eller dyrare än det måste vara verksamhet, så tycker jag nog att det är ganska tassigt.
Okej, men här spinner vi vidare på detta.
Palmia har inte varit överhuvudtaget olönsam.
Nej, men det beror på.
Palmia har överträffat alla de målsättningar som staden har lagt ut.
Ja, men det beror på att
du till exempel som medlem i koncernutskottet, har du lagt för låga målsättningar för Palmia. Det handlade ju om dålig ledning och inte om dålig effektivitet i Palmia.
Det är så lyckligt eller olyckligt att jag är bisittare i koncernutskottet. Okay. Att jag får vara med på mötena, men jag har ju ingen rösträtt.
Just det.
Men det där, men på det stora hela så det är ju klart att om man själv får sätta priset på sina tjänster eller produkter utan att marknaden klagar, så blir ju vilken verksamhet som helst lösning.
Men så här är det ju inte heller, utan där finns till exempel nu en 10% konkurrensutsatta
grejer. Jo, men inte riktigt.
Nej, men de finns för att få en jämförelsepris då, och det är ju klart att vi ska ha effektiva kommunala service,
eller effektiv där,
kommunal serviceproduktion då.
Sätt nu ut den där hela 100%, så det där, så slutar det nog illa.
Så är den ute, och så är det inte något mer att besluta om, och sen efter det höjs priserna. Tvärtom, så när 10% räcker riktigt bra, och ta itu med att utveckla den här verksamheten och se om det finns såna grejer, vad det finns någon sorts överpris, så gå igenom det. Men att utveckla egen verksamhet, så är inte alls någonting som vi motsätter oss. Tvärtom, det uppmanar vi varmt till, och det finns mycket att göra inom det säkert. Men att utföra lönedumpning, så det är ju inte rätt alternativ här.
Vi har ju en lagstiftning som skyddar lönerna här i det här landet, så jag tror inte att det är liksom något primärt problem i och för sig, utan frågan är väl närmast det att att, som på den hela offentliga sektorn, att om alla skulle jobba för den tid som de är betalda för, så skulle det se jäkligt mycket bättre ut.
Men nu vill jag gärna höra något belägg för det här att personalen i Palmias serviceproduktion ska göra så till exempel.
Jag sa att alla på den offentliga sektorn och det där, du vet lika väl som jag att nu är det ju lite på det viset, för annars skulle man ju inte härja om den här frågan.
No, jag tror att det handlar mycket lite om människor i produktions.
Jag kommer ihåg en sån jotto då när vi la ut det där gasverket. Vi sålde gasverket åt Tehokas och då tog hon de här, jag var då den med i politiken, då tog förtroende. Men ett sätt att kontakt där från gasverket och fråga att det där nu när det här blir privat så det där och den här och den här utrymmena tas till annat bruk eller hur, så var ska vi då reparera våra bilar? Tämä tarina on tosi.
Den här saken har absolut ingen relevans i frågan om Palmia. Du vet själv också att du har effektiverat så produktiviteten ligger på en bra nivå. Där.
Jo, jag säger inte, jag har inte sagt att det har att göra med Palmia.
Precis,
det
så därför ska, vi återkomma till Palmia.
Ja. Precis. No, men alltså, det handlar ju på något sätt just här, den här principiella diskussionen handlar ju om hur vi producerar de här tjänsterna effektivast och sen dels också om det, vilket ansvar staden har för de löner man betalar ut för verksamheten. Här lyfter du Dan Koivula också fram att medellönen för de som jobbar inom Palmia är ungefär 1900
euro. Den är lite på 1900 euro. Under 2000 euro.
Rejält under medellönen allmänt om vi tittar till exempel.
Rejält under allmänt.
Då. Och det där... Och då kommer vi just in på den här frågan vad som är en skälig lön och vilket ansvar staden har för de lönerna. Tycker du att staden borde vara en bättre arbetsgivare än till exempel privata bolag? Har staden råd att betala? Ha bättre avtal än till exempel andra aktörer?
Staden har själv undertecknat de här kollektiva avtalen. De är bindande för staden, så jag antar att staden ingår avtal som inte har råd att betala.
Nej, alltså, frågan här om vi talar alltså, om Palmia skulle, eller delar skulle bolagisera, skulle man ju då kunna ingå i andra kollektiva avtal alltså, som inte är kommunala.
Det leder till stora problem då man anställer ny personal med andra avtal. Och då
jobbar gammal personal, den gamla personalen ska ju anställas, det vet vi ju i det här fallet. Alltså den blir ju kvar. Det är ju frågan om någon
nyanställning. Nej, men det kommer nyanställningar. En hel del. Det är också, också på Palmia som annanstans hos staden pensioneras mycket människor.
Jo, det stämmer.
Och sen slutar löneutvecklingen helt och hållet för de här tidigare anställda då man tar in nya med betydligt lägre lön, betydligt lägre villkor. Och sen då när det här nuvarande kollektiva avtalet träder ur kraft om 2 år, så efter det så kommer vi att se stora försämringar i arbetstid och semester och andra arbetsförhållanden. Villkor, och det kan man ju direkt säga.
Tycker du det är skäligt med 7 veckors semester?
Jag tycker det är mycket skäligt med 7 veckors semester.
Jag tycker det är rena rama vansinne. Ingen kan bli så trött på jobbet att man behöver 7 veckors semester.
Nå, det är 38 dagar. Du kan räkna det i veckor, men 38 dagar är det definierat som.
Ja.
Och då har man jobbat i över 15 år, och då jobbar man inom en bransch var sjukfrånvaron är mycket, mycket stor, och förkortare arbetstid är det mest effektiva i att hålla sjukfrånvaron och arbetsförmågan i skick, och då är det mycket skäligt med långa semester.
Det finns nog säkert också andra det där metoder att motivera just via incentiv via lönesättningen, att man har man har mera så att säga sådana här att man belönas mer när man jobbar riktigt bra. Det tycker jag är en bra idé.
Men det ingår ju i det nuvarande kollektiva på en bättre plan än i privata servicesektorn.
Det har igen blivit en automat där nästan alla som nu liksom kan registrera sig, så får ju nästan det här.
Det stämmer ju inte heller.
Nu stämmer det ganska långt. Nu har jag nog lite tagit reda på här också.
Men har du några siffror på det här då?
Nej, tar jag några siffror. Men att det är lika mycket som jag tror på dina siffror på 1900, tror jag att det är precis så.
Okej, men hörni,
det är mellan 1900 och 2000, sa jag ju.
Ja. Okej, men hörni, apropå siffror, sådana siffror vi säkert alla kan hålla med om, är att Helsingfors stad har ungefär 40 000 anställda och Palmia då nästan 2900 anställda in alles. Och nu är en av de här frågorna här om det här, de här bolagiseringsplanerna är ett förtäckt sätt att försöka så att säga göra sig av med anställda.
Nej, jag tycker det är absolut. Det verkar absolut som så att hela den här frågan har ju sitt ursprung i det när centralhandelkammaren ville göra ett EU-gräl om den här frågan och för att öppna marknad för privata servicebolag i de här för tillfället kommunalt producerade tjänsterna. Och nästan all verksamhet Palmia sysslar med så är ju sånt som vi inte har något behov av att konkurrens eller bolagisera eller konkurrensutsätta enligt den här tävlingsneutralitetslagen. Det är bara några procent av Palmia, kanske 5-6% av Palmia. som är sån verksamhet som vi måste göra någonting åt då. Då kunde man kanske konkurrensutsätta den då. Det handlar om kanske mellan 100-150 personers arbetsplatser och då överlåta den rörelsen till någon annan aktör. Och då skulle staden ha alltid skick.
Alltså nu har jag ju konstaterats då att den här andelen av tjänster som Palmia producerar som det verkligen då så att säga har konkurrens och som det påverkar sig är som sagt ganska liten. Man talar om 5-6%, men nu är det då ungefär hälften av Palmia här, som enligt det här förslaget ska producera. Hur går det här ihop?
Här om tvistade lärde att vad EUs beslut i och för sig innebär i det här fallet, och det finns olika siffror. En siffra är den som Dan nämnde, men att man har också större siffror och större principiella åsikter i den här frågan. Man måste väl vara liksom högutbildad jurist för att kunna dra den absolut rätta slutsatsen av de här grejerna, och det är jag inte. Men att som en liksom principfråga, så vill man spara så måste man effektivera. Och eftersom man måste spara så måste man effektivera. Alltså vi har ett måste, det gäller inte bara Palmia. Jag tycker att Palmia liksom blir en syndabock här lite i onödan. Det gäller all kommunal, all offentlig verksamhet. Eftersom på den offentliga sektorn så är det väldigt få det där verksamhetsgrenar eller avdelningar som tillför något mervärde för samhället. Den tillför nog liksom välmåga etc. och välstånd kanske, men mer värde som man kan mäta i en konkurrenssituation där vi konkurrerar med andra länder om jobben. Det, i det stora hela så är det frågan om en konkurrens med andra länder om jobb.
Okej, här lyfter liksom Harry Bogomolo fram den större...
Euroglobala.
men tycker du att man kan dra så här långt?
Här kommer vi in på stora principiella frågor om välfärdsstat och välfärdssamhälle och så vidare. Ja. Och det här med att vi har viss garanterad offentlig service, så är ju en av de grejerna som har gjort Finland till väldigt konkurrenskraftigt.
Det är en av de mest skuldsatta nationerna i Europa för tillfället.
Nej, det stämmer ju inte.
Jag vet inte alls. Jag vet att jag har rätt.
Finland är ju ett av de få länderna som klarar de här skuldmätarna.
Vi talar dock inte om statsskulden, även om den säkert...
Nej, men det hänger ihop.
Därom
är vi säkert ensam. Ja.
Men om vi tar den här konkurrensaspekten här, alltså från de privata bolagens sida har man ju då med centralhandelskammarens mun som sagt konstatera att det är fel att affärsverk, kommunala affärsverk så att säga, kan ha en så stor del av kakan att det här i praktiken då leder till att privata aktörer inte kan komma in, man inte får den här konkurrensen. Hur ser du på den här aspekten?
De har lagtekniskt rätt gällande den här 5%, och det måste vi göra någonting åt, och det gäller 5% av Palmia då, och för övrigt så tycker jag vi bra kan fortsätta med det här i kommunal regi och ha städservice, säkerhetsbranschen, fastighetsservice samt den här catering-grejen var de serverar mat i skolor och annat. Också så den fortsättningen beställs av Palmia.
Harry Bogomolov, hur ser du på den här? Hur viktig principiell fråga tycker du det är att så att säga också de privata bolagen kan konkurrera på samma villkor med ett affärsverk som
Palmia? Finns ju, jag har ju här den här samma... Det här är ju en del av materialet.
Ja, den här statsutredningen som staden hela har beställt för att privatisera.
Ja, och det där, anyway, så det som säkert är rätt här så är de här ekonomiska, alltså de här siffrorna. Här är nu till exempel då står det att Palmias omsättning är 162, det här är alltid då miljoner, och det där Sodexo är 139 som nu är mer eller mindre i samma bransch så där. Grovt taget, inte helt. Och Fazer Food Services, det vill säga Amica, är 235. Så nu är de stora aktörer, och det där, får de nog vara med på samma villkor eller inte? Jag måste svara att inte får de ju vara med och tävla om den här catering-servicen, så har de ju inte möjlighet att komma med och konkurrera om här i Helsingfors nu i den utsträckning som man skulle hoppas på. Jag tror att det skulle trycka ner priserna.
Ja, då är motfrågan här just det, att kan man inte då tänka sig en situation där privata aktörer skulle kunna tillföra staden utan att man så att säga skulle behöva tumma på de anställdas rättigheter, att man helt enkelt genom att ta in olika aktörer skulle kunna kanske hitta bättre modeller för att göra saker. Nu är det ju som sagt Palmia som ansvarar för en väldigt stor bit, och det hänger på hur Palmia sköter sig.
No, frågan här är då för villkor för konkurrensutsättning, och i princip kan man ju lägga hurdana som helst villkor för den, eller många olika villkor och mycket mera precisa villkor än vad man brukar, men det finns ju inte en politisk vilja för det. Det brukar ju vara samma personer som vill dumpa löner och dölja verksamheten som är ganska offentlig i kommunal regi, till att dölja den enligt det här aktiebolags betydligt mindre offentlighet. Det är ju samma människor som brukar vilja bara ha så lite som möjligt villkor i konkurrensutsättningen. Alltså det problemet, vi frångår inte problemet med att spekulera kring att kunde man göra det på ett annat sätt. För samma grupper, i det här fallet nu Gröna Samlingspartiet, verkar vilja främst dumpa löner för de mest lågavlönade personalen i Helsingfors.
Skulle vi inte vara med i euron, så skulle vi kunna devalvera och klara av 90% av våra ekonomiska problem den vägen. Men det går ju inte. Alltså, nu måste man då syssla istället med en intern devalvering, vilket då i praktiken betyder det att man måste se över alla kostnader, alla löner, men samtidigt måste man se över skatterna. Och det där, jag skulle inte ha någonting emot att alla löner skulle sänkas redigt, och i samma veva skulle man ju sänka då skatten på det viset att den där köpkraften skulle hållas mer eller mindre intakt, men utåt så skulle vår konkurrenskraft växa väldigt mycket med en sån här grej. Nå, vad skulle vara följden? Jo, att finansieringen av den offentliga sektorn skulle ju lida. Och det skulle betyda att den skulle måste banta. Och det är ju därhen vi marscherar nu förr eller senare, för vi klarar inte av. Alltså vår nationalekonomi klarar inte av hela den här grejen. Det här är bara en liten 0,% av allting som kommer att hända inom de närmaste 5-10 åren. Det har inget att göra med mig, det har antagligen inget att göra med dig heller, och inte med dig, utan det blir en nödvändighet som Finland, ett äpple som Finland måste bita i.
Men det här är trots allt en principiell fråga, alltså även om det som sagt inte kanske påverkar alla finländare.
Bara påminna här att Finland brukar ju ranka mycket högt i de här konkurrenskraftsmätningarna, och det har ju bantats hela tiden att nuvarande regering har ju gjort en stor nedskärning hos kommunerna än tidigare och överför sina kostnader till kommunerna.
Ja, plus minus noll.
Hörni, jag tänkte ännu för att föra det här på ett lite mer handgripligt plan, ta fasta på den aspekten som ju naturligtvis också spelar in här. Helsingforsregionen, det är dyrt att bo här i dagens läge. Lägenheterna kostar mycket. Om man har en bruttolön på under 2000 euro, ska betala skatter, sociala avgifter, pensionsavgifter på det och ytterligare boende. Frågan är, om man ytterligare skär ner på de här lönerna, kommer man att få anställda till det priset? Vill någon jobba
man kommer alltid
för sådana löner?
Man kommer alltid att få folk igen om man har en fungerande marknad. Vi har inte riktigt välfungerande marknad på bostadssidan. Det stämmer säkert. Men svaret på det är inte att bygga mera kommunala bostäder, utan att bygga mera bostäder överhuvudtaget och se till att marknaden fungerar. Vi vet att det står bostäder tomma hur mycket som helst här i stan för tillfället. Och när du frågar att påverkar det här möjligheten att få personal. Jo, om man har kvar den här principen att ingen ska måste flytta någonstans för att liksom röra på sig och ha det lite jobbigare under någon period av sitt liv. Så då påverkar det säkert. Vi har en arbetslöshet här nu väl i riket på cirka 9%. Och det där uppe i landet så är den säkert 20-25 någonstans. Och det där, samtidigt så jamar och marrar man att för att lösa den här problemet med arbetsmarknaden så måste man ta in mera invandrare. Och ändå har vi en stor arbetskraftsreserv uppe i östra och norra Finland.
Så du säger att det finns villiga?
Det finns säkert villiga, men att det här med boende måste lösas på ett bättre sätt än vad man har gjort hittills.
Okej, men är det så här?
Men frågan är ju det att om man sänker ytterligare på de här lönen, det är det nu svårt för många som jobbar i Helsingfors eller för Helsingfors stad att bo i Helsingfors.
Ja, man behöver ju inte bo mitt i stan.
Det är överhuvudtaget svårt att bo i Helsingfors. Många har synnerligen långa arbetsresor och det började handla om livskvaliteten.
Hör du,
får jag stalla till punkt nu? Jag lät dig stalla till punkt.
Sorry.
Och det här är den ena frågan då. Att vad tycker vi är skäliga arbetsresor och så vidare. Det andra är sen det att om man börjar sänka på de här lönerna så börjar en allt större del bli beroende av socialbidrag samtidigt som de jobbar heltid. Och det här är också en mycket stor principiell fråga.
Mm. No jo, i och för sig, jag tycker att det är redigare att öppet betala socialbidrag åt de som behöver i sådana här fall än att
man lever på sin lön.
Än att belasta hela samhället andra vägar. Då får man i alla fall en sån här, skulle säga, exaktare och noggrannare hjälp fram än vad man annars
skulle. Alltså det Harry Bogomolov liksom säger här är då att det är bättre då att ha mer genomskinlighet, att istället för att staden subventionerar nu en verksamhet som kanske då inte enligt alla mätare är lönsam, så skulle man då titta att klarar man sig med lönen och sen vilka slutsatser
ramar man det? Det gör vinst. Den har klarat alla målsättningar som har lagts för den gällande avkastning på kapital bättre än väntat, och det är svårt att liksom köpa de här argumenterna när alla rapporter visar annat.
Ni är uppenbarligen av olika...
Jag tror inte att jag köper hemskt många argument av den.
Helsingfors bokslut.
Han köper knappast många av mig heller.
Du har godkänt Helsingfors bokslut som konstaterar det här.
Jo. Men det där...
Men har du inte godkänt det?
Du vet hur det... Jo, det har jag säkert. Men du vet hur det är med det där... Men det var i fjol. Du vet hur det är med det där...
Ja, det har ändrat nu.
Nej, bokslutet är ju utbehandlat sen i juni i fjol, så att
what
can I do? Men på det stora hela så tycker jag att den här riktningen är både bra och skälig som man nu har tagit här i stadsstyrelsen. Hur det där beslutet ser ut på måndag, så det får vi ju se. Kanske du har rätt att det blir några ändringar där, kanske det inte blir. Och det vet jag helt säkert att det blir en sjudundrande debatt i fullmäktige.
Jo, alldeles säkert.
Vi får fortsätta där.
Så kommer jag säkert att sitta uppe på podiet en del av tiden och icke delta.
Jag tänkte ännu fråga alldeles kort. Nu hade vi alltså en strejk i tisdags med anledning av det här läget. Dan Koivula, också, vad tror du händer om det är så att de här bolagiseringsplanerna går igenom mer eller mindre oförändrade? Kommer vi att se ytterligare åtgärder och reaktioner? Vad tror du?
No, det måste du fråga behörig personal i Palmia.
Men vad tror du? Eller tycker du att det skulle vara skäl att
reagera? Jag tycker det är skäl att för tillfället på alla sätt som bara är möjliga att protestera mot ett oskäligt beslut och försöka påverka beslutsfattarna i den här frågan.
Harry Bogomolov, ser du en risk för att det här blir en inflammerad fråga, att man så att säga får ett beslut som en stor del av personalen inte kommer att godkänna, att så att säga
den här arbetsmarknadsfreden... Jag tror säkert att en stor del av personalen inte kommer att vara glada över det här, och säkert blir det några åtgärder kring det här, men att det är ju frågan om olagliga strejkar, och tycker jag att sådana är någonsin befogade.
Ja. Om vi tar det nu tisdagens strejk, det här handlar ju delvis också om rätten att manifestera en åsikt. Alldeles kort här på slutet, den Koivula också. Det här hänvisningar till en olaglig strejk, vad tänker du om det?
Arbetsdomstolsväsendet i Finland är ju mycket politiskt och den har konstaterats så. Men frågan är ju om det är att arbetsgivaren försöker förbigå i kraftvarande kollektivavtal med att överföra verksamheten i en form vad de kan... och ta billigare, så då man protesterar och man blir dömd för att bryta emot kraftvarande när det är en reaktion mot att arbetsgivaren försöker byta hela kollektivavtalet, så kan man ju fråga vad som är skäligt, och är det skäligt att kalla det en olaglig strejk eller inte? Jag tycker
det,
inte.
Alltså juridiskt är den juridiskt olaglig, men att de här strafferna för sånt är ju
ganska stora.
Och jag tycker det är så små att det är betydelselösa.
Och det är en annan diskussion som vi får återkomma till. Här sätter vi ändå punkt idag. Jag säger tack till Dan Koivula också och Harry Bogomolov. Mitt namn är Rickard Husu.